Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ja, ännu ett nytt avsnitt av Tillbaka till dåtiden är här. Den här gången är året 1923 och vi är i vecka 40. Det är alltså höst, den 1 till den 7 oktober. David som sitter bredvid mig har ju naturligtvis inte fixat den här introlåten, så ni fick höra den gamla låten. Det gör ingenting för att i ärlighetens namn det har inte varit stående ovationer kring det nya du har levererat, David. Men jag heter Thomas Kusaga. Du heter...
Ja, så svårt att komma in i det här avsnittet. När ska jag komma in?
Det gick snabbt det.
Jävlar. Ja, jag heter David då.
Då tar vi ner det här.
Och vem är jag då? Nej, men David Skoda-Volpe och den där introlåten. Jag trodde det var över.
Ja, det trodde ju ingen annan. Tror jag.
Nej, okej. Okay. Jag skulle ha levererat.
Ja, men det skulle ju fixa med trummor och grejer. Men skit i den nu. Ja. Nu är vi...
Vi är igång igen. Kul. Det känns som det var ett tag sedan.
Ja, det blev lite förskjutet på grund av sjukdom och så vidare.
Förlåt oss.
Nu är året 1929. Vad har du på den här veckan då?
Jag skulle vilja säga så här att året är 1923.
Så jag fel hela tiden?
Nej, det vet jag inte. Men du sa 29 nu och då blir jag orolig.
Ja, men du har rätt i det.
Kommunikationen är sådär.
1923.
Jag skulle vilja börja med att ta tillbaka både dig och lyssnarna till söndagen den 30 september här 1923. Mm. För det är en speciell morgon. En speciell stämning i staden. Inte överallt i staden, men så här tidigt på morgonen, runt 6-snåret på morgonen, så är väldigt många människor ute på gatorna. Mm. Vi är på Söder. Om du lyssnar riktigt noga så hör du ljudet av dragkärror som skramlar runt på gatorna. Och du hör folk som diskuterar och ropar och du hör trötta lastbilar som tuffar på där nere på gatorna. Ja, det är en jäkla rörelse. Tittar upp mot fönstren i husen så hade du sett att fönstren, de gapar tomma utan gardiner. Och du hade sett herrar i skjortärmarna och damer i kofta och underkjol. Och du hade förmodligen tänkt så som du gör nu. Ja, men vad håller de på med? Vad är det som händer här?
Jag fattar ingenting.
Varför är folk uppe så tidigt på en söndag? Vad är det som är så viktigt? Alla har ju glömt bort det tredje budordet här liksom. Att man ska vila på en söndag.
Just det, man ska helga vilodagen.
Det finns ingen som vilar här på Söder och inte på Kungsholmen heller. Polisen hoppas att den tredje dagen också ska passera utan friktion. Så att man hade då måndagen framför sig här också där det här som jag snart ska berätta vad det handlar om. Hotell och pensionat är fullbokade. Okej?
Okay? Något evenemang? Nej.
Ja, det är oklart det här, eller hur? Många då har ju alltså lämnat det här virvarret och tagit in på pensionat och hotell. Så de är fullbokade. Dels sover hos polisen för att de får inte plats på pensionaten.
Är det någonting med de här tomma husen eller?
Ja, men det är ju det va? Ja, men vad är detta? Jo, 1 oktober var ju, om vi går tillbaks, den stora flyttdagen.
Va, är det sant?
Ja. Man hade 3 dagar här 1923 där alla flyttade, om man nu skulle flytta. Sen var det klart.
Nej.
Jo, det här är sant. Och,
nej, men det måste ju varit människor som flyttade, eller?
Ja, de här dagarna, ja.
Ja, men folk som blev av med ett boende då?
Ja, men man gjorde det under särskilda perioder.
Så det är man helt inte sjukt, på så... jag har aldrig hört talas om det.
Inte jag heller, jag tyckte det var jättespännande att läsa om det. För jag tänkte lite så här, vad håller de på med? innan jag fattade att det var den stora flyttdagen. För det fattar man inte i den artikeln jag läste först. Så man skrev ju om det här i 3 dagar nu då. Mm. Det här är ju första, det här var ju, vänta, det här var första dagen man beskrev. Så det var söndagen man beskrev då. Sen skulle de flytta måndag och sen tror jag de tisdagen också.
Okej, så 3 dagar på hösten?
Ja, alltså vet du vad det går tillbaks till?
Nej.
Då är det så att det första oktober, alltså när vi byter september-oktober-skiftet där.
Mm.
Det har var länge den stora flyttdagen. Man hade det som kallas laga fardagar.
Mm.
Och det är då dagar när hyresgäster skulle flytta om deras avtal hade upphört. Det går tillbaka visst ända till Mickels mäss som är den 29 september. Det är inget, jag vet vad det är egentligen, men det handlar ju då om...
Men det är väl så här gamla helgonsdagar som man hade på medeltiden.
Ja, precis. Men då hade man det som något slags datum länge då, där pigor och drängar kunde lämna sina arbetsgivare och flytta.
Men jävlar, man får ändå säga att det har skett en viss liberalisering.
Det kan vi ju, det är en slutsats vi kan dra. Mickelsmäss ska jag också säga, det är ju, alltså då är var skörden bärgad och så var det också tillåtet att tända ljuskällor som skulle lysa sen då under vinterhalvåret.
Men det är ju sjukt sexigt ändå tycker jag.
Sexigt?
Ja, jag gillar sånt här, för då, helt plötsligt har man en förståelse där varför det här på något sätt hade hängt kvar. För att i det gamla jordbrukssamhället så kunde du för fan inte flytta mitt under skördetiden. Utan det skulle vara färdigt. Ja. Sen kan du liksom byta arbetsgivare och så vidare. Och det, Sverige var ju i mångt och mycket ett jordbruksland fortfarande 1923.
Ja, ja, visst.
Så fan, jag blir glad att du upplyser mig om det här.
Ja, vad kul då.
Jag tror att alla våra lyssnare bara sitter och dräglar nu för att de tycker
tror det
är häftigt. Ja.
Okej, okay. Ja, det vet vi ju inte. Men då, när du nämner det så är det så att ända till 84 så hängde det här kvar när det gällde jordbruksarrenden. Så man liksom, det är inte så länge sedan.
Nej, men det är alltså arrenden av mark.
Då, ja, men det var kvar när det gällde den biten. Det är klart att 84 så flyttade man väl hur man ville. Om man kände för att flytta en lördag i mars så gjorde man ju det såklart. Ja,
men det är ju självklart också eftersom du... Gör det inte av med mark i juni.
Nej, ska vi tillägga att man kunde flytta på våren också. Då var det 1 april som var något slags magiskt datum.
Ja,
ja, nej men intressant grej ändå. Svårt att förstå på ett sätt. Om man inte då tänker på just det här med skörden som du tog upp då, att det var viktigt. Man kan inte flytta hur som helst.
Det finns säkert en förklaring, men det är märkligt att man tog med det där in i det urbana samhället.
Mm.
Eftersom de som jobbade i fabriker inte alls var bundna efter årstider kan jag tänka mig på samma sätt. Det kan de ju inte ha varit. Om man jobbar på en stearinfabrik så är man ju inte... Men ja, det var ju för sig så att... jo, det var de ju. För att många av de fabriksarbetare jobbar ju säsong. Att man ändå var bunden till jordbruket på något sätt. Så det,
ja,
där har du nog det.
Men polisen kommenterar ju alltså... Det har ju gått bra, det har passerat utan friktion står det. Men det är ju intressant att man höll fast vid det så pass länge. För att det blir ju en jäkla röra av allting. Om alla ska göra det här samtidigt.
Ja, det blir ju kaos.
Ja. Men det jag skulle vilja prata om när det gäller det här är att flytta. Jag gillar ju att flytta.
Alltså?
Gillar du att flytta?
Det är ju kul att flytta in, är det ju. Men jag får nog lite så här ångest. Är det tanken på att plocka ihop allting?
Ja, det är en chans att rensa ut också, tänker jag.
Ja, du ser en frihet i det.
Alltså, vad har jag för skit hemma? Nu har man chans att kasta bort. Och inflytten är ju en ny start. Det är då, kan du inte känna det? Att när du flyttar in i något nytt så har du en chans att...
sätta nya ramar och nya rutiner.
Det är en ny människa.
Nej.
Nytt hem. Nya förutsättningar, ny människa.
Nej, det tror jag. Jag tror inte på
du
det.
Du tänker alltså inte så?
Nej, jag har aldrig känt mig som en ny människa för att jag flyttar. I så fall ska man flytta till en helt ny plats, kanske.
Men
vadå? Jag menar, de flesta flyttar du har gjort har vi varit innan inom Uppsala.
Ja, eller? Det är det ju. 14 ställen har jag bott på i Uppsala.
Men om du flyttar till Madagaskar kan jag tänka mig att du skulle kunna bli en ny människa på något sätt för att ditt liv förändras totalt.
Mm.
Men om du, alltså, hur långa avstånd har du flyttat egentligen?
Det är några kilometer.
Och du tänker varje gång att nu blir jag en ny människa.
Ja, jag inser att det håller ju inte. Och det kanske är ganska tragiskt. Kan det vara ett flyktbeteende kanske?
Men det spelar ju ingen roll. Om du känner att du blir en ny person när du flyttar så blir du väl i något avseende.
Alltså jag har inte blivit det så här med facit i hand. Men ja, känslan är det.
Där följde du.
Exakt. Men jag tänker också att det med flytta kan ge en del svar på varför jag är som jag är. För jag har alltså under tiden I mitt liv har jag bott på 15 ställen.
Men 15 gånger, är det så mycket då?
Kanske det är det.
Jag vet inte.
Jag kanske inte alls är speciell här. Det är inte, man får tänka på hur många år då. Hur många år har jag bott i den här staden? 18 år.
Uh-huh.
En gång per år. Det är inte hälsosamt. Det är
15 totalt. Jag har bott på 13 ställen.
Men det är väl inte hälsosamt?
Vadå, har du tagit skada av det här menar du? Det hade väl varit en sak om du hade flyttat omkring 15 gånger med småbarn. Det kanske hade varit lite stressigt.
Jag var ju nästan ett småbarn själv när det här skedde.
Du var student.
Jag var 20. Nej, men jag menar att kanske hade mått bra av lite kontinuitet i mitt vuxenblivande.
För det är ju lätt att flytta när man är ensam och student.
Ja, det är två lådor. Ja, visst. Nej, jag ska inte dra några stora växlar på det. Men jag tänker att min erfarenhet av att ha bott på 15 ställen sen jag flyttade hemifrån, det kan man göra något av. Och jag tänker att jag ska skriva en roman.
Okej. Okay.
Jag är seriös nu alltså.
Du ska alltså skriva en roman om att du har bott på 15 olika ställen.
Ja, jag tror att om man hakar upp det på boendet, hur man har bott. För om du tänker tillbaka på så här, tänk de adresser, se framför dem, var bodde jag där? Då kommer det vara en sammanfattning. Du kommer ju ha en känsla kring hur var jag då?
Så varje kapitel heter typ så här, Sen Andersväg 12.
Ja, men jag tänkte så här.
Kantorsgatan,
ja,
11.
Exakt. Jag har starten klar för mig här, liksom upplägg. Vi får ju känna på det då.
Uh-huh.
För då tänker jag så här. Ta ett axplock bara av alla adresser jag bott på. Då kommer kapitlet heta det då. Och sen så tänker jag som Candid. Det upplägget, jag vet inte om du minns hur det boken är upplagd.
Nej.
Nej, det är inte bara Candid, det är väl andra böcker. Jag vet inte om det var trend just då på 1700-talet. Men då står det kapitel 1 och sen står det så här. Hur Candid togs hand om av bulgarerna.
Ah.
Och sen kapitel 2. Alltså en kort sammanfattning.
Ja, precis. Man blev upplyst om vad kapitlet handlar om.
Ja, lite övertydligt sådär.
Mm.
Men också...
Ganska snyggt.
Det är ganska snyggt. Och då tänker jag att nu använder jag med det greppet. Och nu handlar det då... Om du känner att det finns något här. Om man vill veta, om du vill veta mer av den här sammanfattningen. Då har jag något att bygga på.
Mm.
2000. Nordengatan. Ynglingen rymmer hemifrån över två länsgränser och inser att livet ofta är svårt. Som att jobba heltid till exempel.
Ja, jag vill läsa det.
Ja. 2001, Jäknegatan. Ynglingen tvingas bo hos en snäll gammal pensionär i Bärlinge och lär sig laga mat, inom parentes, korvstrågan och för köttfärssås.
Ja, men Jäknegatan ligger väl för fan inte i Bärlinge?
Nej, men du utgår från Jäknegatan. Alltså jag är ju med om en ett förhållande som går i kras. Så okay. Vi börjar där.
Vilket nummer budde du på? Nej, fan skit i det.
Helt, ja, det är inte intressant. Vi tar någon till bara. Ynglingen, kan du känna att den funkar bra som ett namn?
Ja,
här.
Fast upp till 19, va? Eller?
Fan, var man inte yngling längre, tänker jag.
Ja, du
var inte bara några år sedan man blev man. 2001, Sturegatan. Ynglingen inser att han saknar driv och börjar ta egna initiativ i någon mån i alla fall.
I någon mån i alla fall.
Jag tror att lägga till det. Det var inte fullt ut. Okej. 2002, Rackaberget. Ynglingen studerar, bor i triplett och blir inlåst av ena grannen som klär av sig naken inför ynglingen och den tredje grannen.
Mm. Ja.
Det ska ju du fråga för att det ska bli poddinhåll. Vad var det där? Vad hände där? Varför klädde hon av sig naken? Okay. Men det var en hemsk historia. Hon hade fått en diagnos, fått MS. Så helt plötsligt kommer hon till oss. Kom in i mitt rum. Hon såg ut som ett spöke i ansiktet. Ni kan komma in, jag vill visa en sak. Vi bara, okej, okay. Går in i hennes rum i tripletten. Så stänger hon och typ gömmer nyckeln eller kastar bort nyckeln. Hon bara, vill ni att jag ska klä mig naken? Vi bara, titta på vad är det som händer? Nej, absolut inte. Och så börjar hon ta av sig. Och grannen då, som vi bodde med, tredje killen, han bara försökte skyla henne.
Mm.
Och sen bara, kan vi få ringa? Sen snackar vi och, ja, det var jättemärkligt. Men det där är ju innehåll. Alltså där har vi en spännande historia. Tragisk historia.
Mörk.
Men jag sa sista då, 2004, vi hoppar fram lite. Här är över 24 år då. Karlsrogatan. Ted tar E, klättrar på fasaden och går runt med penisen hängandes ut genom ett tillklippt hål i jeansen.
Ja, Ted vill man ju veta mer om.
Eller hur?
Ja.
Det finns historier här.
Ja.
De ska skrivas.
Ja, men gör det då.
Jag får göra det alltså.
Men ja. Då ska du följa den där strukturen, tror jag.
Ja. Ja, kul. Spännande.
Candid 2.0.
Ja, precis.
Alltså, tänk vad lite, som ett stort flyttlass i oktober 1923 tar det till den här kanske en kommande nyckelroman, ja. Heter det så?
Ja, det kan du få kalla det.
Du brukar säga nyckelroman, jag fattar vad du menar med det. Men det är liksom nyckeln till den författaren, va?
Ja, ja. Jag tror det. Ja! Yeah.
Jo, men du är ändå inne på en kontrast här mellan 1923 och idag när flyttlassen går. Liksom. Mm. Det är ju en enorm skillnad. När jag bläddrar runt i Dagens Nyheter, som vi så ofta läser, då såg jag först reklam för tandkräm. Mm. Borstar du tänderna, eller?
Ja, nu känner jag att jag blir lite känns lite obekväm. Jag har inte den bästa munhygienen just nu, om jag ska vara helt ärlig.
Är det sant?
Med tanke på att jag snusar, så bör jag ta hand om min mun bättre. Alltså, jag tror att jämfört med många andra människor så har jag väldigt fräsch käft. Men det slarvas lite. Handen på hjärtat.
Alltså tandborstningen?
Nej, när jag väl gör det. Ja, men då jäklar.
Då borstar du en kvart.
Jo, men det kanske är så att man somnar på soffan en kväll. Och då blir inte tänderna borstade. Och det där kanske. Du hör ju hur jag lider.
Det känns som
och varför tar jag ens upp det? Alltså.
Vilken gata bor du på nu?
Nu bor jag på Alice Tegnérs väg. Så det är...
Alice Tegnérs väg. Det hände att jag borstade tänderna. Men när jag gjorde det så gjorde jag det riktigt bra. Är det nästa kapitel då?
Det är väl det. Så var frågan, har du god munhygien? Var det
nej,
det?
Borstar du tänderna?
Ja, okej. Okay. Svaret är ja.
Det gör man väl? Jag trodde att du skulle bli förvånad av frågan. Men du...
3 gånger om dagen kör man ju.
3 gånger?
Ja.
Varför det?
Det är med lunchen.
Var du borstar du tänderna på jobbet?
Ja, det ska man göra.
Men gör du det?
Nej.
Jag tror att man rekommenderar 2.
Definitivt. Och 2 minuter ska man borsta.
Du borstar tänderna på dina barn, eller?
Ja. Jag borstar helt okej på mina barn. Ja. Tandborstningen, jag får dåligt samvete för det. Alltså. Jag är fan slarvig.
Vet du att jag fick skita veterinären en gång för att jag var för dålig på att borsta tänderna på hunden?
Ja. Tog du åt dig av den kritiken?
Ja, det är klart. Han sa ju så här, ja, men alltså, du vet väl själv hur ont det gör när man har ont i tänderna. Det känns ju likadant på en hund.
Ja. Ja, det kan ju ta. Det förstår jag.
Fy fan, vad dåligt samvete jag fick.
Fast vänta nu. Samtidigt, om man borstar tänderna som vi gör, hyfsat duktiga människor, du får inte ont i tänderna. Nej, så men skulle du känna igen det? Du vet väl själv hur?
Ja, men har du aldrig haft hål i en tand, eller?
Jo, men vadå? Man var ju typ 7, vad var man? 12 bast. Det är inte så att man minns det. Kvinnor minns inte ens förlossningen, liksom. Hur ont det gjorde då. Jag vet inte. Jag tycker inte det håller. Jag tycker den där veterinären var oskön.
Alltså du menar att min hund inte har ont i käften då?
Nej, men det är svårt för dig att förstå hur det gör ont för din hund.
Det är svårt för hunden att tala om för mig att han har ont i käften också.
Det är det också. Det är mycket som...
Det är mycket som är svårt.
Vad vill du komma till?
När det gäller tandkräm så var det reklam för Kolinos som är någon sorts tandkräm. Det är en liten bild på den. Och det är någonting i reklamen som ändå ger mig en ledtråd eller en hint om att det här med att använda tandkräm kanske inte var... Så här, någonting som var man gjorde 1923. För tandborste har ju funnits länge. Liksom, man har försökt göra rent tänderna på olika sätt. Med ben och även borster. Nylonborsten kom på 1900-talet. Det fanns ju tandkräm för riktigt länge sedan. Flertusentals år sedan, vet du var?
Nej.
Ja, men alltid. Redan de gamla...
Ja, i Grekland.
Ja, eller nej, det var inte det. Nej, ta bort det.
Vad kör du? Alltså ingen, du får locka in mig.
Nej, just det, nej. Jag lockar in dig på fel liksom. Tandkräm har ju liksom använts i tusentals år.
Varför använder vi tandkräm? Är det bara för att vara fräsch i munnen när vi ska hångla? Alltså är det därför det har uppkommit?
Nej, men det är ju flor och grejer i för...
Men inte för 1000 år sedan.
Nej, alltså på den tiden var det dessutom någon typ av pulver. Jag såg att man har hittat pulver som har använts för att göra tänderna fräscha i Egypten 5000 år före Kristus. Det är inget pulver du skulle vilja ha. Det var så alltså krossade oxhuvuden, pimpsten, äggskal och myrra. Det kanske var liksom för att i käften, jag tänker myrra, det ger väl lite någon form av doft kan jag tänka mig.
Ja, men då, det var det jag menar. Jag antar att folk tyckte det var jobbigt med äcklig andedräkt redan för så länge sedan.
Mm.
Alltså om man ska ligga med någon så var det ganska viktigt även för 1000 år sedan.
Ja, men visst. Säkert.
Lättare att få tjejer om man har fräsch andedräkt.
Och killar också,
tror jag. Killar också, självklart.
Och på 1800-talet så smällde det till då. Det blev en kräm. De var hårda från början. Sen mjuknade det upp lite. Colgate lanserades alltså redan 1873.
Mm.
Då i någon sorts burk, slutet av 1800-talet, på 90-talet där, så kom den i den här tuben då som vi känner till.
Samtidigt som det då fanns en tandborste så som den ser ut idag, eller?
Ungefär skulle jag tro.
Inte bara smeta på sig på tänderna?
Nej,
eller?
Tandborste fanns ju. När nylonborsten kom, det vet jag inte. Kan det vara 40-tal? Jag är ingen tandborstehistoriker.
Nej.
Ja, men det har man ju sett, så här gamla borster. Men använder man
djur,
hästsvansen?
Stora tandborstar.
Ja. Tandkrämen i alla fall. Det som ger mig en ledtråd om att de kanske inte använder den så mycket.
Vad heter den? Okinos?
Kolinos.
Kolinos.
Det står så här, vita tänder är bra. Friska tänder är bättre.
Redan då var vita tänder viktigt alltså.
Jajamensan. Utan tvivel kan man med den sämsta tandpasta hålla tänderna vita. Men vita tänder är ju icke alltid lika med friska tänder. Endast den tandkräm som är antiseptisk och bakteriedödande förmår att hålla era tänder friska och därtill vita. Och så vidare, så står det massa bra egenskaper med kolinos. Det ska tilläggas att många av de här gamla tandkrämerna dessutom var ju inte alls bra för tänderna.
Rent av giftiga.
Jag vet inte vad det var för ämnen i dem, men det förstörde helt enkelt mer än vad det hjälpte. Det här avslöjar inte så mycket om själva användandet av tandkräm hos den svenska befolkningen.
Nej.
Men jag zoomar in på bilden på tuben. Då står det så här, att man ska använda högst 1 centimeter tandkräm på tandborsten. Står stort liksom. Det är en instruktion.
De skvallrar om att man inte hade så bra koll på det här.
Ja, men det är som du pratade om här, när pizzan kom till Sverige.
Mm.
Som du envist liksom...
Men det är en sann historia.
Det är
ingen som tror mig när jag berättar det, men det är en sann historia. Det fanns instruktioner.
Hur man skulle käka pizza.
Så här käkar du pizza och du ska börja i mitten och jobba dig utåt. Och alla skrattar åt mig, som du gör nu.
Ja. Du börjar alltid i mitten och checkar utåt.
Ja.
För att det stod på en kartong på 80-talet i Köping.
Ja. Alltså det är min far som har berättat det här. Att när, det var ju på 70-talet den kom.
Ja.
Ja.
Hur sant är det här då?
Nej, men det är ju sant. Det måste vara sant. Han har ju sagt det 2 gånger per år.
Vad säger han då då?
Ja, du vet, när pizzan kom, då stod det ju som instruktioner på bordet där. Då stod det att man ska börja inifrån och äta utåt. Så vi äter rätt.
Vadå, han gör så också?
Ja, hela min familj äter så.
Okay.
Om det inte är sant, då är det jättekonstigt.
Jag tycker
liksom 38
bara det är så,
år av
jag tycker bara det är så himla intressant att den här viktiga instruktionen om hur man äter pizza verkar ha gått till svenska folket obemärkt förbi, bortsett från familjen i
familjen
Köping.
Johansson i Köping. Ja, visst, det är lite märkligt.
Men oavsett, din pappa hävdade att det fanns en instruktion. Det var ju för att pizzan var ny. Och eftersom det står så här, det står ju inte i stora bokstäver på en tandkräm idag, ta 1 centimeter. Det kanske står i någon liten minitext.
Det står nog inte överhuvudtaget.
Nej.
Alltså, nej.
Så tandkrämen, den verkar varit ny.
Ja, definitivt.
Nytt och fräscht 1923. En annan sak som också verkar varit nytt och fräscht 1923, det var ju det här med att dricka vin. Och det är klart det var nytt och fräscht. För att vin, det drack man fan knappt i Sverige för 20 år sedan.
Ah.
Ja, jag menar, vin fanns naturligtvis, men det var ingenting som gemene man drack. Det var ju som högtider, bröllop och så här. Sen fanns det naturligtvis folk som var intresserade av vin och som drack vin, men det var ju en väldigt liten klick av samhällets befolkning.
Och det var nog de som tog sig utomlands och blev lite inspirerade, tror jag.
Ja, precis.
Vad står det om vin här då, 23?
Det är ju inte en, liksom en vinreklam som så, utan det är Bonniers har gett ut en ny bok om vin.
Ja.
Drick vin, berätta av svenska frukter och bär. Och det är alltså en handbok av en Nils Sonneson, kostar 3 spänn den här boken. Då står det så här att fruktvinet är en angenäm stärkande dryck. Det reglerar och befordrar matsmältningen. Det tröttar, inte likt öl.
Ja, men det har de ju rätt i än idag.
Inget fall är känt då fruktvin är likt andra alkoholhaltiga drycker utöva fördärvlig inverkan på människokroppen. Det är skitsnack.
Ja, det är det.
Det är därför ur social synpunkt av stor betydelse att det arbetas för fruktberedningens förkovran och utbredning. Alltså, drick mer vin. Vi måste liksom kanske sluta dricka mycket öl och sprit utan gå över till vinet.
Mm.
Det här är ju såklart ett sätt att sälja in vin, men det är också intressant att de använder hälsoaspekten som ett sätt att nå dit. Vinet är inte lika farligt. Tydligt att vinet är någonting nytt här som man vill liksom pracka på svenskarna. Det här verkar ju uppenbarligen vara 2 produkter som är inte jättevanliga för svenska folket.
Mm.
Är du bättre på vinet än vad du är på tandborstningen, eller?
Nej, då är jag jättebra på att borsta tänderna jämfört med att dricka vin.
Okej, okay, du är det.
Ja, visst.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
När vi ändå är inne på det så ser jag också en... Nej, jag ser inte en reklam. Jag får en reklam beskriven för mig i en insändare. Det är en väldigt arg insändare. Rubriken är rå reklam.
1923?
Ja.
Wow.
Det här är smaklöst, det är rått och det är hänsynslöst.
Mm.
Och då är det, signaturen är då ej nervsvag. Han eller hon har suttit på tåget i Saltsjöbaden här 23 och sett massa anslagstavlor så här, så att den här reklamen satt väl hela vagnen. Det är lite oklart vad det handlar om. Jag vet inte om du fattar vad det är. Jag fattade inte. Bilden är då en sjö eller en vattenyta, och så är det ovanför vattenytan så är det, sticker upp två händer som sträcker sig mot en produkt då.
Mm.
Texten till den är att rädda livet, punkt, punkt, punkt.
Okej, så att den här personen tycker att det är smaklöst då att man använder någon, en drunk, alltså en person som ser ut att drunkna.
Exakt.
I syfte att sälja en produkt.
Ja, och då har han argument här, eller hon. För det första så är drunkning ett väldigt vanligt dödssätt här 1923.
Ja, verkligen.
Det, och det är det ju.
Snut på en folksjukdom, eller på att säga.
Ja, precis.
Man läser om det konstant.
Ja. De flesta har förlorat någon.
Folksjukdom, det var inte så att man liksom, att det var en sjukdom.
Nej, men det var ju ett ganska stort samhällsproblem.
Precis, samhällsproblem.
Ja. Personen menar då att de flesta har förlorat någon, eller så är det faktiskt så att någon kanske på avstånd har hört förtvivlade, drunknandes, ångestfulla skrik. Och då är frågan, är det smaklöst? Är det rått? Är det hänsynslöst? Ja, det får ju den som levde 23 svara på då, men jag är ju svårt att bli upprörd.
Ja,
det
ja.
Så jäkla mycket mer provocerande saker idag liksom.
Verkligen. Och,
men vad är varan? Jag fattar inte.
Vad står det? Att rädda liv?
Inte, det står bara att rädda livet, punkt, punkt, punkt. Då ska det vara en vara ovanför de händerna. Händerna sträcker sig efter den här varan. Jag fattar inte.
Jag vet inte om det kan det vara något försäkringsbolag då?
Ja, det skulle det kunna vara.
Eventuellt.
Vänta, skulle det kunna vara att den sträcker sig efter då... En flytväst.
Trygg Hansas, Liboy.
Ja,
nej.
Men du, det låter ju klockrent.
Ja, nej, men alltså, jag tycker inte att det är... Det beror ju på vad det är reklam för, såklart. Men det är väl inget smaklöst. Det är ju inte så att de på något sätt driver med att människor drunknar.
Nej, det är ju bara att bilden föreställer en drunknande. Ja. Men, alltså två händer som...
Ja. Men, så här då, man kanske var lite känsligare 1923.
Jag kan tycka att ej nervsvag är nervsvag.
Just det var signaturen. Ja. Det kan ju också vara så att det är en person som är drabbad av drunkningsolyckor i familjen och därav extra känslig. Oj, fan vet jag, man kanske hade känt annorlunda.
Det hade man väl förmodligen gjort.
Jag vet inte vad som är okej nu för tiden. Vad var okej 1923? Vad var okej 1918? Jag vet. 2018, jag vet inte.
Säg flera årtal. Nej, men kan du komma på någonting som är smaklöst, rått och hänsynslöst idag? Jag kom inte på något så här samtida exempel. Och det slår jag mig själv på fingrarna för och jag skäms.
Som har det varit smaklöst att använda...
Ja, men reklam idag. När sticker det ut? När blir det att folk blir upprörda? Ja, vi blir upprörda över SDs reklam för några år sedan, precis. Inför valkampanjen där, eller inför valet 2014.
Just det, men sexism, rasism och diskriminering i allmänhet blir väl många förbannade över. Ja, men det var ju också någon...
Pojke, H&M, vad var det?
H&M, mörkhyrd pojke, t-shirt, vad står det?
Monkey någonting,
monkey in the forest, ja, kanske, jungle.
Något liknande, något ganska harmlös texten då. Och det stod ju inte I am a monkey och sen en pil upp på pojken. Liksom.
Nej, och precis. Och varför skulle inte en pojke som har mörk hy få ha en sån tröja? Det konstiga är i det sammanhanget att kanske att ingen reagerade på det. För ja, det var väl bara den pojken som hade den tröjan i reklamen, tror jag.
Är det inte ganska skönt att ingen reagerar på det också?
Ja, precis. Det var ingen som satte på den där på ungen för att anspela på att han var mörkhyad. Nej.
Nej, och jag tänker att...
Nej, men då hade de varit riktigt dum i huvudet. Ja, men jag håller med om det. Det var bara ett sundhetstecken. Man reflekterar inte ens.
Nej, precis. Den som gjorde tröjan var ju inte rasist.
Nej, det är svårt att tro. Det är väldigt svårt att tro.
Ja. Nej, men det är väl som du säger. Det är sådana saker idag. Svårt att jämföra med 23.
Det var ju ett annat reklamutbud då.
Ja, det var det verkligen. Det var ju den här som jag tog upp och de två du tog upp.
Ja, precis.
Och svårt att bli upprörd.
Ja. Och sen är det reklam för Kungslampan som hamnar lite märkligt precis bredvid en nyhet om att någon här är dött av elektricitet när någon slog på lamporna. Så det hamnar ju, alltså så kan det ske ibland, det hamnar lite osmakligt. Men magert reklamutbud får man lov att säga. 1923.
Det är väl sammanfattningen här, ja.
Du, när vi ändå är inne på vad som upprör, jag kan ju bli upprörd av något så fånigt som kungahuset.
Svenska?
Mm. Nej, jag blir inte upprörd på kungahuset. Jag kan bli så här, vad fan håller folk på med? Den här hysteriska fascinationen för när de ploppar ut nya ungar i den här familjen.
Ja, du tänker på den nya prinsessan.
Ja, du kanske är lite mer vurmande för det, eller?
Nej, absolut inte. Jag bryr mig ingenting om det.
Jag har stött på ett antal personer i alla fall den senaste veckan som tycker det är så himla trevligt med det här nya barnet. Det var Madeleine som fick barn.
Mm, det var det.
Det är alltså inte ens en unge som är tronarvinge.
Nej, det är en vanlig bebis bara.
En vanlig unge. Totalt ointressant.
Ja, uppenbarligen är ju att det är många royalister i det här landet och det ska vi ändra på.
Säger republikanen. Nej, men skit i det. Jag har ingen emot de personerna i kungahuset. Ja, fan, folk får väl intressera sig för det om de vill. Jag är ju intresserad av massa saker som folk tycker är totalt meningslöst.
Ja.
Och vill man snusa in på den där familjen så får man väl göra det.
Det är okej. Och du får prata om ex-jugoslaviska länder.
Ja, precis. Det tycker jag liksom också.
Du får vara med ändå, liksom.
Exakt. Därför blir jag ändå glad åt DNs korta men koncisa rapportering om vad som sker med kungafamiljen. För idag då handlar det om vad de här barnen har för kläder på sig och hur lillsessan chockade gästerna i kyrkan och så vidare. Det är ju så här löpsedel skit man ser.
Mm. Ja, nu är du tillbaka till 23 antar jag och så har du hittat något hur det var då.
Ja. Det var en helt annan medial rapportering om monarkin på den tiden.
Mm.
Nackdelen med den, det är väl att man får säga att med den kungen vi har idag så är det ju faktiskt trevligt. För att han säger ju roliga saker.
Ja.
Både du och jag har väl landat i det att vi tycker ju att Karl den 16 Gustav är en väldigt trevlig prick.
Att ha i sitt liv, ja.
Ja.
Mm, definitivt.
Jag kommer bli ledsen,
han förgyller ju.
Blir ledsen den dagen han är inte med oss.
Ja.
Det är bara det här stalinistiska jävla vurmandet kring kungahuset jag stör mig på. Mm. Det finns något nordkoreanskt där man ska stå med flaggarna och vifta. Ja. Och jag vill inte vara en del av det.
Inte jag heller.
Det känns som en masspsykos.
Ja, men det är det ju.
Låter som en hyperindividualist också.
Ja, där tappar vi några lyssnare, men vi kör på. Ja.
Ja, men du känner väl att det är ännu bultar lite ur mitt bröst.
Ja, visst. Ja. Min nerv här.
Så här rapporterar de kring kungafamiljen 1923.
Mm.
Och det är 4 dagar. Jag kommer att redogöra för nu. Och jag kommer att läsa allt som står de här 4 dagarna. Och
men det är inte så mycket.
Nej, det är inte det. Det står så här. Konungen avreste igår afton klockan 07.20 med extra tåg från Ängelholm till Hässleholm. Därifrån han som bekant ska fortsätta till Soliden. Vid stationen hade en stor människoskara infunnit sig. Vid tågets avgång utbrakte landshövding J. Nilsson ett leve för konungen, vilket följdes av kraftiga hurrarop. Dag 2.
Nu tror jag det kommer börja hända grejer. Det här blir det smaskigt.
Ja, nu är det. Konungen och kronprinsen har på onsdagen anlänt till Soliden, där konungen tog det komma att kvarstanna någon tid. Kronprinsen tog det däremot komma att lämna Soliden i eftermiddag.
Ja.
Dag 3.
Skandal.
Kronprinsen återkommer till Stockholm från Soliden på fredag förmiddag klockan 09:45.
Bra att de kör exakta klockslag. Jag gillar det.
Det var på den tiden tåget kom tidigt. Dag 4. Sista dagen här då. Som jag har följt. Det här fortsatte väl hela året kanske. Kronprinsen återkom med ordinarie snälltåget klockan 9:45 på fredag morgon till Stockholm, närmast från Soliden. Kronprinsen mottogs på yttre perrongen av hovmarskalken Rudbeck.
Jag antar att det kommer en fortsättning och att jag tänker att det står så här då. Inför den stora folkskara som hade samlats visade kronprinsen sin kuk som hängde ut genom ett tillklippt hål i jeansen. Men det hade varit uppfriskande, eller hur?
Han gjorde en Ted.
Ja, exakt.
Ted i din bok.
Ja. Yeah.
Är det Ted den kommer kretsa om din bok?
Det kan det nog vara mycket. Men, men
den här är ju så himla torr och kort och koncist.
Men man är ju väldigt rädd för kungahuset. Här är ju otroligt respekt. Alltså man är ju rädd.
Ja, men vad informativt ändå.
Jo.
Det är så tydligt att det är viktigt att vi får veta vad som händer med kungafamiljen. Det står inget nonsens här.
Nej.
Det är tydligt. Fakta.
Det där hänger ju ändå kvar. Den här, det finns uppenbarligen ett behov av människor att veta de här sakerna.
Mm.
Annars skriver man ju inte det.
Eller så skapar man ju i alla fall ett behov.
Ja, exakt. Men det hänger kvar lite idag ändå. För att, jag menar, nu har väl ganska höga tittarsiffror det här året med kungafamiljen.
Det tror jag säkert.
Och det är ju också väldigt informativt och tillrättalagt. I motsats då till de här skandalerna som ändå skvallertidningar och sådär. Alltså, intresset hölls ju igång av skvaller idag. Inte genom den sån här informativ, tråkiga, trötta texter.
Precis. Bortsett från då när det kanske finns något barn eller någon ska gifta sig, då blir ju de enskilda händelserna event liksom,
ja,
som tidningarna kan tjäna pengar på.
Och hur många snedsteg har inte Madeleine och ja, det är Madeleine som är snedstegen förresten. Och kungen då?
Jag vet inte.
Nej, men
Chris O'Neill också, va?
Ja, Chris O'Neill har ju också är så otroligt mycket skrivet om. Sådär.
Jag vet inte, men alltså, syftet med att rapportera om det här, det är såklart att ge information, men det är ju också ett sätt att skapa en relation mellan den svenska medborgaren och monarkin.
Mm.
Och det försöker man väl kanske på många sätt idag också. Att vi ska känna att den här familjen har med oss att göra.
Mm.
Det är ju viktigt för monarkins överlevnad också naturligtvis.
Ja.
Så det är inte bara att monarkin sitter och är sur över att det skrivs om dem, utan de behöver ju det för sin överlevnad.
Som vilken kändis som helst, tänker jag.
Och idag så sitter väl monarkin ganska säkert. Vi får väl se vad som händer.
Jag hörde en intervju på P1 för några veckor sedan med Republikanska föreningens ordförande.
Mm.
De växer ju alltså. Det blir enligt honom då, som är väldigt duktig på att tala för sin sak och att berätta att monarkin är något förlegat, så verkar det som att det finns ändå någon mindre rörelse som växer.
Ja, och det känns också som att de växer från en ganska liten nivå.
Och 10 000 tror jag de hade medlemmar, så det kommer man kanske inte så långt på.
Nej, och jag menar de flesta svenskarna engagerar sig ju inte i den här frågan. Men ställs det en folkomröstning om det här, så nog fanns det väl monarkin säkert.
Ja, men självklart, självklart. Jag tror faktiskt att monarkin inte kommer att överleva. Om jag nu ska spinna vidare på det. Men för att vi människor ska överleva så behöver flera...
är du inne på en övergång nu?
Ja, det är en trevande övergång.
Ja.
Du
tror att monarkin kommer att överleva, men för att vi ska överleva...
Nej, för att vi människor ska överleva så behöver vi fler människor som Birger Persone.
Okej.
Okay. Ja. Han är gymnastiklärare 1923. Bakgrunden till att han skriver i DN, det är att DN har anordnat DN-turneringen, en skoltävling i fotboll.
Mm.
Skoltävlingar, sker det 2018? Ja, det gör det väl kanske, men...
Mellan olika skolor, ja men det gör det väl säkert.
Det gjorde det på 90-talet. Vi gjorde med så bandy skol-SM. Det var jag som kunde åka skridskor av de 11 i mitt lag. Och så åka upp till Västanfors. Alltså, de åkte ju bara runt oss som koner. Men hur är det som helst? Det var en parentes.
Mm.
Birger Persson är gymnastiklärare och han skriver till DN och vill hylla dem för att de gör en god gärning. De gör något som verkligen behövs här 1923. Vi behöver flera såna här turneringar för att det DN gör med den här turneringen är att öka glädjen hos unga. Få bukt med trögheten hos de unga. och väcka till liv en stark viljekraft och energi hos de unga.
Det började redan då alltså?
Det började redan då, och tänk om Birger Persson hade fattat hur det skulle vara nästan 100 år senare. Alltså det är idag någon ska skriva den här texten. Inte 1923. Det var safe. Det var ingen fara, Birger. Nej. Skulle jag vilja säga till honom, om jag kunde.
Mm. Han såg det här framför sig.
Han kanske såg det framför sig. Han såg någon tendens kanske. Det var inte lika många som var intresserade av den linkska gymnastiken eller fäktning eller simning eller skjutning eller vintersport eller allmän idrott som han sysslade med 1923.
Mm.
Men det jag gillar Birger för är att allt är stärkande. All fysisk aktivitet är stärkande. Nyckelorden är allsidighet och rationell träning. Jag antar att DN har fått kritik för det här. Jag kan ana att det finns någonting kring det här med fotboll. Att det är inte tillräckligt bra. Det är inte det ungdomar ska hålla på med. Nu bara antyder jag. Eller jag anar att det finns någon kritik som han då vill säga. Nej, det här är bra. Det ni gör är bra. Allt är bra. Även fotboll. Jag tänker ju att det är så jäkla klockrent för idag. Alltså hur ska vi väcka till liv en stark viljekraft och energi hos de unga? Med alla rapporter. Och det här är väl något vi har berört tidigare. Och det är klyschigt att ta upp. Jag vet det.
Mm.
Men det kommer ju gå åt helvete. För samhället. Det kommer ju det. Alltså det kommer. Om det inte blir AI som blir människans undergång. Mm. Så kommer det vara fetma. Och alla följsjukdomar.
Jag tänker att det kan vara så att Birger Persson liksom har reinkarnerats i en ny kropp. Och det är du. Att det är kanske du som ska liksom.
Är det här mitt kall?
Det är kanske ditt kall.
Det
är kanske
här jag tänker på det, så är det någon gång jag mår så jäkla dåligt, så är det ju när jag tänker på när jag ser tjocka barn. Och det gör jag ganska ofta. För jag rör mig i ett socioekonomiskt utsatt område. Och där är rätt många barn tjocka. Alltså. De går och dricker cola. Alltså, är de ute och går, så går de till en kiosk för att köpa cola. Okej, mina erfarenheter och mina iakttagelser räcker ju kanske inte rent vetenskapligt och
nej, men det är nog inte jättemycket
empiriskt, men
det är nog inte så svårt att hitta.
Nej, men alla rapporter.
Ja, visst.
Birger Persson, mera sådana människor idag.
Mm.
Tack Birger för kampen.
Och tack David, för du är den nya Birger Persson som kämpar vidare med hälsa. Jag vet att du har varit på den där bollen förut.
Så jävla lamt inlägg.
Nej, det tycker jag inte.
Det är så platt. Nej, men det är så innehållslöst.
Nej, men jag tycker det liksom är fullständig harmoni med rollen som småbarnsfar, som du ändå är. Ja. Och lärare.
Ja,
alltså, det är bra.
Ja.
Jag är ju inne på.
Kan du se mig på de stora scenerna, den stora publiken?
Ja, kanske.
Ja, tack. Ja.
Mm. Ja, men hälsokost David.
Mm.
Jag är mer inne på det här med tvångssterilisering.
Ja.
Det här får då bli avslutning på avsnittet. Som ett exempel på att Sverige 1923 inte bara var harmoniska flyttlass, tandkrämstuber, vindrickande på gång och så vidare. Utan det var ju även ett riktigt pissland i vissa avseenden jämfört med idag, ska tilläggas. Det var ju nämligen så att Statens institut för rasbiologi, som vi har pratat om tidigare, som höll till i Uppsala, de hade lagt fram förslag att vissa människor i Sverige skulle kunna steriliseras med tvång.
Var samerna en grupp? Nej. Jag tänker, för de var ju där uppe i Sápmi och gjorde mätningar. Och
ja, det fanns rasistiska dimensioner i steriliserarna också. Jag har inte läst så mycket om.
Ah, nej, okej, det är inte det främst det handlar
nej,
om.
Nej,
här,
nej, det handlar inte om det. Men däremot så har jag läst ganska mycket om romer i Sverige som blev tvångssteriliserade.
Vid den här tidpunkten?
Senare.
Ah.
Men det står om det här idén. Det är ett förslag som ligger framme om sterilisering.
Pekar man ut grupp? Då?
Inte i den här texten. Nej. Egentligen. Ja, grupper, det gör man.
För det gick ju snack på 80-talet, tänker jag bara, när jag var liten.
Mm.
Det var att den här utvecklingsstörda killen, vad hette han nu? Han var ju helt fantastisk människa, spelade fotboll med oss. Vi var lite rädda för honom, för han dreglade så, men han var jättefin. Mm. Det var någon som, alla snackade till honom att de hade steriliserat honom, för han var typ så här 20 eller sånt där. Var det en grupp som man riktade in sig på, vet du det?
Ja.
Gör man så idag också? Det är kanske tabu.
Jag kan för lite om det. Det kan ni höra av er om ni vet något mer om hur det fungerar med sterilisering idag. Men det finns ingen tvångssterilisering.
Men det är ju kanske självklart. Och då tänker jag, då gäller det alla. Det finns ju ingen grupp man skulle kunna
nej,
säga.
Exakt.
Det vore helt sjukt om det var så.
Precis. Och jag vet inte hur väl med själv du måste kunna vara för att fatta beslutet om att du själv vill bli steriliserad heller. Hur som helst så står det i en stor artikel och man diskuterar då att man vill att det här då ska gälla de personerna som idag inte får gifta sig 1923. Och det är då sinnesslöa personer, sinnessjuka och personer som mår dåligt men där det beror på inre orsaker. Alltså psykisk ohälsa skulle vi kunna komma in på här. Och då vet vi ju liksom, oj, det kan vara hur brett som helst. Ja, ju liksom. Mm. Och det har man ju sett sen att det var ju människor som sattes på anstalter och allt möjligt. Och det var väldigt luddigt vilka personer det här var. Vi ska inte fördjupa sig i det. Jag tror vi har pratat om sinnesslöja
i början. Men jag tänker så här, ja men vadå, hade det varit 1923 så hade det säkert varit läge någon gång för mig att sätta mig på en anstalt. Man har haft dåliga dagar, dåliga perioder i livet.
Ja, fast jag är tveksam till om...
Man måste sticka ut lite mer än att vara låg, kanske.
Ja, jag tror inte du faller inom ramen för det här.
Nej.
Det tror jag inte.
Nej, men, alltså, men det är ju på ett sätt skönt att du säger det.
Ja, nej, men det tror jag absolut inte. Du hade nog sittit säkert även 1923. Ja. Men det här är liksom undermålighet. Man var man ju rädd för 1923.
Mm.
Och problemet med den här undermåligheten, det var att den ärvdes från generation till generation. Och då tänkte man så här att ja, men vissa personer fick ju inte gifta sig. För att inom äktenskapet ingår då att man ska skaffa barn.
Mm.
Problemet då var ju att människor skaffade ju barn i alla fall, tyckte de här människorna.
Mm.
Och jag såg en till artikel med rubriken rasförbättring och sterilisering. Och där målades sig fram som något riktigt bra. De skriver som att ja, men glädjande nog har man börjat lagt fokus på det här nu.
Och, på rasförbättring.
Ja, det här börjar ju bli bärande idéer. Liksom.
Och folk... Det är ju fantastiskt intressant.
Ja, det är absurt. Och liksom, nu börjar folk förstå att det här handlar om att förbättra landet. Precis som de här sociala reformerna vi inför i vårt land. Och varför ska vi göra det? Det blir en bättre framtid. Och generna då som styr vår framtid, eftersom nästa generation är ju bärare av våra gener. Vi måste göra så mycket vi kan för att den generationen ska vara så bra som möjligt.
Mm.
Och bara hör på de här citaten. På samma sätt som skördehalten framförallt bestäms genom arten av utsädet, så måste vi då tänka på vad vi planterar. Liksom. Ja, det är så de tänker.
Man kan inte spruta i vem som helst, det är väl det de säger.
Och framförallt inte från vad som helst. liksom.
Nej, nej. ja, varför sa jag det? Ja.
Så står det sen, även på den bördigaste jord, även med den bästa ans och vård, kan man ej skörda vete av ogräsfrön.
Nej, så sant.
Och det är just att de applicerar det på oss människor då. Det är så fascinerande, det känns helt naturligt här att ja, men det är väl klart att vi inte vill utsätta liksom, nästa generation för en ryta.
Nej.
Utan vi måste göra oss av med alla dåliga saker. Och det här naturliga urvalet funkar ju inte. Personer som inte ska ha barn skaffar barn i alla fall.
Mm.
Och då räcker det inte med äktenskapsförbud utan internering för en del och sterilisering för andra. Och mycket riktigt, 1934 så kom ju den första lagen om sterilisering. Och den stärktes sedan 1941 med mer tvång.
Och hängde kvar ett tag sedan då?
Ja, och det har ju varit aktuellt för inte så många år sedan. Personer som då... De lever väl fortfarande en del, ja. Som är gamla men som blev steriliserade mot sin vilja.
Mm. Och fick väl skadestånd från staten, va? Visst fick de ersättning för det lidande det har gett dem?
Ja, jag vet inte om alla fick det, men en del fick det i alla fall. Så, det var 23 det.
Ja, men skönt att avrunda med något som kändes väldigt 23, att vi var i 23 igen.
Ja, verkligen.
Främmande för vår tid.
Och vi får väl ge ris och ros till det här året.
Ja.
Tandkrämen var ju kul. Vinet var ju kul. Flytten var kul.
Det mesta var kul.
Och där slutar vi. Tack för oss.
Tack.
Hej då!
Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.